Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre Jesus, öppna du mitt öga och låt mig se dig i din smärtas skrud. Ty Herre, ännu fattar jag så föga utav din kärlek till din köpta brud. Amen. Jag ska läsa den korta predikotexten som vi nyss hörde. En gång till får vi tänka över det här. När Judas hade gått sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv och han ska förhärliga honom snart. Vi har kommit en bit in i trefaldighetstiden. Det är den gröna delen av kyrkoåret, växandets tid, när vi har många bibelord och många texter som uppmanar oss att leva som kristna på ett rätt sätt i livet. Det handlar alltså mycket om hur vi ska följa Jesus, hur vi ska lyssna till honom och lära oss leva så som han vill att vi ska leva. Den här söndagen är annorlunda, för nu förs vi tillbaka till den tid när Jesus utförde sitt uppdrag för oss. Vi förs alltså tillbaka till den sista kvällen innan Jesus gick till Getsemane, lät sig fängslas, torteras och dödas för oss. Det är i den övre salen, just efter att Judas har gått ut, han som skulle förråda Jesus, som Jesus säger de här orden. Och då kanske vi funderar, hur kan den situationen förhärliga Jesus? Var det inte tvärtom? Nu var det riktigt fiasko. Nu höll det på att gå galet. Nu skulle Jesus nedgöras, brytas ner. Han skulle verkligen lämnas till världens hån och utlämnas att dö. Men vi kan tänka på huvudtexten idag som är då från förklaringsberget när Jesus mötte Mose och Elia uppe på det heliga berget och när hans ansikte förvandlades. Då samtalade han med Mose och Elia om sin förestående bortgång. Han blev förhärligad och det som han skulle då samtala med Mose och Elia om var just den fruktansvärda situationen som lärjungarna skulle uppleva som ett verkligt fiasko inom kort. Det var huvudpunkten, huvudsaken när han blev förhärligad. Vi ska med hjälp av två utsagor se hur Gud blir förhärligad genom det som Jesus gör. Det första är, Gud blir förhärligad då profetiorna går i uppfyllelse. Det andra är, Gud blir förhärligad när Jesus fullbordar det verk som han kom för att utföra. Det första är då att Gud förhärligas när profetiorna går i uppfyllelse. Just när Jesus uttalade de här orden hade en profetia gått i uppfyllelse. I Matteus 27 berättas om hur Judas Iskariot ångrar sig. Hur han gick tillbaka till översteprästerna och kastade de 30 silverpenningarna som han hade fått för sitt förräderi. Hur judarnas ledare sen sa, vi kan inte använda de här pengarna i offerkistan för det är blodspengar. De köpte en åker som sen kallades blodsåker för de här pengarna. Och Matteus säger, då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. Jeremia berättar hur han fick Guds befallning att köpa en åker, Jeremia 32. Men det här citatet passar bättre in på Sakaria 11. Matteus är noga med att hänvisa till profetior i GT som förutsäger det som Jesus ska göra. Och han ser, här har det gått i uppfyllelse, det som profeterna sa. Jesus säger själv också i sitt avskedstal som han ska hålla efter det här. enligt Johannes 17 så säger han: jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Ett avgörande tecken på att en profetia är en sann profetia, en förutsägelse som kommer från Gud själv, är att profetian verkligen slår in. Att det går så som det är sagt. Då får vi ett vittnesbörd om att Gud är sannfärdig och trofast. Han står vid sitt ord. Då man ger Gud äran att vara sannfärdig blir han förhärligad. Vi kan ta några andra exempel på hur profetiorna om Jesus har uppfyllts. Jag kommer till en del att citera Matteus, för det är han som är noggrannast med att hänvisa just till profetiorna. Och då kan vi ju tänka på det som vi brukar läsa till julen. När Matteus skriver: hon ska föda en son, du ska ge honom namnet Jesus, för att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det här står i Jesaja 7:14. 700 år innan det här hände hade Jesaja fått veta av Gud att en jungfru, en som inte vet av någon man, ska föda ett barn. Och det ska bli Guds närvaro hos oss, som Immanuel betyder. Matteus intygade, det är sant. Johannes döparen hade blivit satt i fängelse. Sände han ett bud till Jesus med sina lärjungar som kom och hälsade på honom. Och frågade: är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade med att hänvisa till profeten. Det står så här i Jesaja. Ja, först så säger han: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Och det här står precis i Jesaja 35, verserna 5 och 6. Nämligen så här: då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Och en motsvarande profetia som Jesus själv läser upp i Nasarets synagoga enligt Lukas 4 lyder så här: när han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här står i Jesaja 61. Sen utlägger Jesus den här texten och säger: idag har det här skriftens ord gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Han tillämpade direkt på sig själv. Då Jesus gick omkring och botade sjuka, lät de lama stiga upp och de döda uppstå, då skedde det inte bara för att han ville hjälpa, att han var omtänksam och tyckte synd om människor, utan han levde för att ge ett vittnesbörd om sig själv. Visserligen så var han också en som var fylld av kärlek till medmänniskorna, så han ville hjälpa dem. Men han skulle med de här miraklen, som vi gärna kallar dem, som Johannes kallar tecken, visa att han är Messias. Han är den som profeterna hade vittnat om. Han är Messias. I Nasarets synagoga så borde lyssnarna förstått att den som de kallade Josefs son verkligen var Guds son. Han var genom sin verksamhet ett levande bevis för att profetiorna om Messias hade gått i uppfyllelse. Vi kan också ännu säga, ta ett par konkreta exempel hur allt uppfylldes då Jesus led döden på korset. I psalm 69:22 står det: de gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Precis så berättar Matteus i Matteus 27 om Jesu korsfästelse. Och vi kan tänka på de ord som Jesus citerar på korset från psalm 22, som Matteus återger i arameisk form. Jesu talspråk var arameiska. min Gud, varför har du övergett mig, som bara mig ska bli? Eli, Eli, lema sabachthani. Och vi ska förstås inte glömma de allra mest centrala profetierna om Jesu lidande som finns i Jesaja 65. Där den mellersta versen är så fantastiskt klar. Den lyder: han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så här har Gud förhärligats i människosonen. När det som profeterna hade talat gick i uppfyllelse till punkt och pricka. En del av profetierna har ännu inte uppfyllts. Nämligen en del utsagor om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Men vi kan se bevis på Guds storhet i det som har uppfyllts. Och på samma sätt får vi också ta emot de här profetiorna med full tillförsikt. Det ska ske. Därför att Gud är sann. Och han kommer också att låta det ske som han har sagt. Sen det andra. Gud blir förhärligad när Jesus fullbordar den uppgift han kom för att utföra. I våra textord säger Jesus om sig själv och människosonen: om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Något som alltså ännu inte hade skett då när han sa det. Då tänker Jesus på sitt sista stora uppdrag. Hans lidande och död och hans uppståndelse. Men vi börjar ändå med det som han redan hade gjort vid det här tillfället. För vi har redan talat om hans hjälpverksamhet. Men det var också annat som han gjorde för oss. Vi ska se på hur han är vår ställföreträdare i sitt fullkomliga liv. Efter att Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen fördes han ut i öknen för att frestas av djävulen. Vi vet hur han övervann frestelserna, djävulen, genom att hänvisa till vad som står skrivet. Djävulen missbrukade Guds ord, men Jesus visade var gång hur man skulle läsa ordet på rätt sätt. Det där var det första exemplet på hur Jesus klarade av farliga frestelser som också brukar drabba andra människor. Han var hungrig efter att ha fastat i 40 dagar, men han brukade inte sin gudomliga makt för egen del. Han kunde ha visat upp övernaturliga krafter genom att kasta sig ut för ett stup och bli räddad. Men han ville inte fresta Gud genom att använda sig av Guds löften på fel sätt. Han ägde all makt i himlen och på jorden. Men han lät sig inte övertalas att tillbe sin fiende för en ytlig makt. Så som en syndig människa nog skulle ha gjort. En som är benägen att vilja ha lite mer. Hebreerbrevet kan därför säga: vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting liksom vi, fast utan synd. Han var frestad i allt, fast utan synd. Men vi kan undra, kände han faktiskt alla de frestelser som vi människor brukar känna? Ja, det kan vi lita på. De tre frestelserna som djävulen kom med var bara tre exempel. Då Jesus hade avvisat honom hetade det att djävulen lämnade honom för en tid. Men han kom tillbaka. Tänk på hur Jesus levde. Han hade ingen lön. Ingen fast bostad. Han gick omkring med en hop människor och var beroende av att andra människor rustade honom. Med mat, dryck, kläder. Det fanns en mängd kvinnor som följde med lärjungarna. Och det kan vi tro att de hade omsorg om det här kroppsliga. Tvätta hans kläder. Lappade dem också sannolikt. Men då Jesus som mest ansattes av folk som kom för att få bot för sina sjuka, då hade han inte ens tid att äta. När han behövde egen tid, som man ju talar så mycket om i vår tid, vad hade han då för tid? Jo, det var på natten när folket hade lämnat honom som han gick upp på berget för att be till sin far. Det var hans egen tid. Då han rustade sig för att få kraft. Tror ni att han under de dagarna någon gång tänkte att han måste ändra sin livsstil? Han måste varva ner. Det kommer inte att gå så här. Han måste säga nej till människorna. Nej, då hans lärjungar funderade på vem av dem som var störst ibland dem. Då fick han orsak att peka på att den är störst som tjänar. Och det var precis när han hade talat om sitt förestående lidande och sin död som lärjungarna gick och tänkte på vem månne som skulle kunna få vara närmast honom. Såna tankar hade hans lärjungar. Vi var frestade av den jordiska äran. Då sa Jesus så här till dem: ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så här levde Jesus som en tjänare. Och till sist skulle han ge sitt liv för alla människor, både för vänner och fiender. Innan det gav Jesus ett yttersta exempel på sin kärlek. Han tvättade lärjungarnas fötter. Han skulle inte förhärliga sig själv i sin förnedring. Hans uppgift var att förhärliga Guds kärlek till oss syndare. Till sist gav han sitt liv. Han lät sig förnedras så att alla som såg honom måste tro att han hade tagit miste. Han var ingen kung. Han var en bedragare. För en kung skulle inte låta sig hunsas så här. Man slog honom i ansiktet, spottade på honom, hånade honom. Och så använde man sig av den jordiska makten och torterade honom med gissel. Och avrättade honom med det mest fruktansvärda tortyrredskap på ett kors. I allt det här var Jesus dålig. Det var hans uppgift att ta emot allt det onda som människor kunde hitta på. Han gjorde det för dig och mig. Så blev Gud förhärligad. För mitt i sin förödmjukelse vann han sin seger över djävulen. Och han visade det klart och tydligt på påskmorgonen när han uppstod ur sin grav. Men det finns en sak här som vi också kan fundera på. Varför såg Gud inte till att en mängd människor fick bevittna honom när han gick ut ur graven? Kunde han inte ha låtit människor finnas där så att ingen, som det ofta händer idag, säger att han uppstod nog inte på riktigt. Hans kropp föddes bort någonstans. Då skulle man ju ha fått se och intyga Jesus har verkligen uppstått. Men det gjorde han inte. Jo, Gud skulle inte förhärligas genom det som syns och kan bevisas, utan han skulle låta det bero på tro. När apostlarna från pingsten och framåt predikade om den förhärligade Messias, gjorde de det med bevisning från Guds ord. De citerade skrifterna och visade med många ord att Messias måste lida och dö, och att han skulle uppstå. På samma sätt gjorde Jesus när han vandrade med de två lärjungarna till Emmaus. Då förklarade han skrifterna för dem, visade hur allt i det som vi kallar Gamla testamentet vittnar om honom. Gud förhärligas när ordet visar oss det som Jesus har gjort för oss, och vi tror på hans ord. Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 2: er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vi kan då fråga, hur förhärligar vi Gud i våra liv? Svaret har en getts, men vi kan sammanfatta det ännu med Luthers förklaring till andra bönen i katekesen, där han säger så här till frågan: hur hålls Guds namn heligt? Guds namn hålls heligt när hans ord lärs rent och klart, och när vi som Guds barn lever efter det. Hjälp oss med det, kära himmelske far. Men den som lär och lever i strid mot Guds ord, vanärar Guds namn ibland oss. Bevara oss för det, himmelske Fader. Kristi förklaringsdag kommer som en påminnelse om vem Jesus är. Den vill ge oss kraft för den vardag som väntar. På samma sätt som när tre av Jesu lärjungar var uppe med honom på berget och ville stanna där, men de skulle gå ner. Till vardagen, till bekymren och leva med dem. Men Jesus var med och han löste det. Jesus är med också oss. Han för oss igenom vardagens små bekymmer. Han har redan fullgjort allt för oss, för att vi ska få vara Guds barn. Genom det ord Gud har gett oss får vi hämta kraft för att möta vardagens problem, för att lära känna vår Herre under den här kommande tiden, hur vi ska tjäna honom och hur vi ska förhärliga honom. Amen. Låt oss be. O, låt mig se dig, låt i fröjd och smärta min blick få vila vid din korsgestalt. Inprägla, Herre, djupt ut i mitt hjärta den sanningen att du fullbordar allt. Ja, Herre, hjälp oss så att vi också skulle kunna peka på dig, förhärliga dig, genom att inte tvivla på ditt ord, inte förneka ditt ord, inte vika undan när människor hånar eller talar illa om oss, utan med glädje visa på det som du har gjort för oss och det som är allt hopp vi har och det fullständiga hoppet vi har för att få möta dig den dag du kommer, för att hämta oss till din glädje. Amen.